För många herrans år sedan så blev jag och min fru ägare till en sån här antikvitet, en liten filmkamera. Och när man har en sån här så måste man ju testa vad den går för. Och en dimmig morgon så var min bror ute och skulle kolla zoomfunktionen på den här kameran. Och resultatet blev ett cinematografiskt mästerverk. En avantgardfilm med djupa undertoner och människans villkor i världen. Mina damer och herrar, jag ger er Utombordaren. En svår film om avstånd, ensamhet och en man i en båt. Visst är det häftigt vad man kan göra med kameror egentligen. Hur någonting kan vara så stort när man zoomar in så här och fyller upp hela skärmen och sen bara totalt försvinner det i landskapet när man zoomar ut och får ett vidare perspektiv. I Lukas evangeliets 12:e kapitel så har Jesus en genomgång med sina lärjungar. Och den första halvan av det här kapitlet består av en massa korta små scener som handlar om lite olika saker, men med samma tema kan man säga. I de första tre verserna i kapitel 12 så varnar Jesus för fariseerna som vill vinna ära från människor med en tom rättfärdighet som bara finns på ytan. Sen så talar Jesus med lärjungarna om att de inte ska skrämmas av dem som bara kan döda kroppen men inte göra någonting mer. Han pratar vidare sen. Det kommer någon i hopen där som ligger i en arvstvist med sin bror och vill att Jesus ska göra upp mellan dem. Och Jesus berättar för dem att det här med pengar och ägodelar är inte värt att bråka om. Han pratar om den rike mannen som bygger lador för sin stora rikedom, och Jesus berättar att den här rikedomen är inte värd att lita på. Och sen från vers 22 så pratar han sen med sina lärjungar om vad som är värt att bekymra sig över och vad som är värt att eftersträva. Han säger bland annat: tänk inte på hur ni ska få någonting att äta och dricka. Oroa er inte. Allt sånt jagar hedningarna i världen efter. Men er fader vet att ni behöver allt detta. Sök istället hans rike så ska ni få allt det andra också. Alla de här korta scenerna ifrån Lukas evangeliet kapitel 12. De handlar om prioriteringar på olika sätt. Om vilket fokus som vi har i linsen. Vad är det vi, allt det där som vi eftersträvar, det som vi fruktar, det som vi bråkar med varandra om, det som vi bekymrar oss för, det som vi litar på. Allt det avgörs av vilket mått vi har på vad som är värdefullt. Jag kan tycka att det är lite beklämmande när man ser de här exemplen, därför att alla de här sakerna som Jesus liksom pekar på i sina exempel är ju väldigt relevanta. Väldigt allmänmänskliga. Och man tycker att, ja, men när det gäller fariseerna så där, att vem behöver inte få bekräftelse och beröm ibland? Vem blir inte rädd om man blir hotad till livet som lärjungarna är? Hur många bittra syskonfejder har inte kommit ifrån ett arv som är orättvist fördelat? Och det här med mat och kläder och sådana saker, de hör ju till de mest basala mänskliga behoven. Är det inte fullt normalt att oroa sig och bekymra sig över sådana saker? Men Jesus verkar antyda både här och i motsvarande text i Matteus evangeliet som vi kallar för bergspredikan, så verkar Jesus antyda att ibland är det så att de här sakerna är just så stora och så viktiga för oss därför att det är så vi har ställt in siktet. Det är så de inställningarna vi har på kameralinsen. Och därför uppfyller de här sakerna hela skärmen. Men Jesus har ett annat perspektiv. Alexandra förde mig i kontakt med Ylva Eggehorns fantastiska bok En vän från himlen, som bland annat innehåller berättelser om Jesus ifrån evangelierna, berättade på ett väldigt enkelt och livfullt sätt. Och i berättelsen om hur Jesus frestas av motståndaren ute i öknen, så har Jesus ett sånt underbart svar på alla de här frestelserna. När frestaren vill få honom att göra bröd av stenarna, för inte ska väl Guds son behöva vara hungrig, så svarar Jesus: det tänker jag inte göra, det är för lite. Människan lever inte bara av bröd, och så vidare. Och när frestaren vill få honom att hoppa från muren därför att nu kommer väl Gud att ta hand om dig, så svarar Jesus: det tänker jag inte göra, det är för lite. Jag har inte kommit för att imponera på andra med några konster. Gud är större än så. Och till och med när frestaren erbjuder honom makten över alla världens riken, så svarar Jesus: det är för lite. Det finns bara en som har makt över hela jorden, och det är Gud. Det är för lite. Det perspektivet har Jesus till de här sakerna. Och det finns en antydan om detta, att den som lockas av herravälde har förmodligen för låga ambitioner. Det tycker jag är ett sånt fantastiskt perspektiv som Jesus går in med i mötet med sina lärjungar. Och han verkar mena här i Lukas kapitel 12 att anledningen till att de jagar efter de här sakerna, anledningen till att de bråkar om de här sakerna, anledningen till att lärjungarna bekymrar sig över de här sakerna, det är för att de har satt ribban för lågt. Ni jagar efter sandkorn, och därför så störs ni av småsten och bråkar med varandra om grus. Och så säger Jesus någonting som verkligen ställer om det här perspektivet. Det är en kort mening som alltid har stått där och som jag har läst så många gånger och bara gått förbi. Men så en måndag när jag satt på måndagsbönen här, så bara gick den rakt in i hjärtat. Och jag funderade på: tänk om det här gäller oss. Tänk om det här gäller vår församling. Och oss som möts på det här sättet. Oss som tror på Jesus Kristus idag. I det 32 versen i kapitel 12 säger Jesus: var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Hela Jesu verksamhet på jorden kretsar omkring Guds rike. Han undervisar sina lärjungar om riket. Han demonstrerar riket i mötet med människor som har olika behov, och till slut ger han sitt liv på korset för att öppna vägen till riket och göra oss till rikets barn. Och tittar man på det som Jesus säger och gör under sin tid på jorden, så ser man konturerna av det här riket. Man förstår att det här är ett rike som där det som är trasigt blir helt, där de sjuka blir friska, där de fångna blir fria, där synder blir förlåtna, där svaga blir starka. Det är ett rike där Gud är konung. Ett rike där sanningen är sann, men där nåd och barmhärtighet och kärlek regerar. Och allt det riket, säger Jesus till sina lärjungar, det riket har er fader bestämt att ni ska få. Det riket är ert. Det sätter saker i ett annat perspektiv. En av de här reklamfilmerna som plågar oss i dessa tider. Om ett spelbolag så finns det, det är ett ungt par som kommer till ett hotell. Ett väldigt, väldigt schabbigt hotellrum. Allting är smutsigt och trasigt och det hänger någon slags glödlampa i en tråd i taket. Sådär. Och de frågar hur är det här? Och de säger att ja, jo, men det är okej, okay. Det blir bra. Det är billigt och vi behöver inte vara på rummet hela tiden. Liksom. De är nöjda med det. Och sen, om det är 2 timmar senare eller någonting, så får man se dem i en stor lyxig hotellsvit. En lyxsvit på något stort fint hotell. Liksom. Då har de vunnit på något lotteri av något slag och fått en massa pengar. Och det är sådär som att när de var i det där schabbiga hotellrummet så var det okej. Okay. Därför att de hade inget, de visste inget alternativ. Men nu när de är i den stora lyxsviten, då finns det där schabbiga rummet inte ens med i tanken längre. Det som Jesus liksom undervisar sina lärjungar om, det han vill få dem att se, det är att alla de där sakerna som var värt att jaga efter, som var värt att sörja över och oroa sig för och bråka med varandra om, alla de där sakerna, vad är de i perspektivet? Vad är de i jämförelse med det som vi faktiskt har i Gud? I jämförelse med Guds rike? Äran som fariserna sökte efter. Jämfört med att få del av Guds härlighet och hans rättfärdighet i Kristus. Arvet som bröderna tvistade om. Jämfört med att bli medarvinge med Guds egen son. Eller maten och kläderna som lärjungarna bekymrar sig över. Jämfört med överflödet hos honom som ger mat åt korparna, som kläder liljorna på ängen. Det är som att den här båten som upptog hela skärmen och som var det centrala, viktiga motivet bara har försvunnit därför att kameralinsen har zoomat ut och de får se det stora landskapet. Just nu är vi inne i en tid i församlingen av bön. En tid när vi söker Herren inför framtiden. Och tänk om vi tänker oss att vi får uppleva det här som så många människor drömmer om. Det här med att man plötsligt upptäcker att man har en amerikansk släkting som man aldrig har hört talas om och som nu har lämnat efter sig ett miljonarv. Liksom. Någonstans där så finns det. Det är förvaltat av någon familjeadvokat, men de är dina. Om du åker dit och säger jag behöver 500 000 så får du det. För det är ditt. Skulle du kunna med och göra det? Som svensk så sitter det ju lite svårt det där. Alltså jag skulle nog ha svårt att göra det. Åka dit och be om en massa pengar som man inte har arbetat för. Men tänk om det är just där vi är som församling. Tänk om det som Bibeln faktiskt säger är sant. Att vi har ett arv som inte kan förstöras eller fläckas eller vissna och som väntar oss i himlen. Tänk om vår fader har beslutat att ge oss riket. Vad händer då med våran bön? Vad händer då med våran frimodighet? Med vårt perspektiv? Om vi har ett arv som är så stort och så rikt. Så när Paulus säger att när ni åkallar och ber, tacka då Gud och låt honom få veta alla era önskningar. Därför att han vet att vad vi än önskar oss så har vi ett arv som är så stort att det täcker det. Vår fader har beslutat att ge oss ett rike. Ett rike där sjuka blir friska, där synder blir förlåtna, där trasiga relationer finner försoning, där människor som sitter fast i missbruk och svårigheter faktiskt kan bli fria. Där de förtryckta får upprättelse. Och allt vi behöver göra är att be om det. Om du vet att Guds rike är ditt. Om vi som församling vet detta. Vad är då våra önskningar? Vad är våra önskningar för vår församling? Vad är våra önskningar för vår bygd där Gud har planterat oss? Vad är våra önskningar för våra familjer, våra vänner? För dem som Gud har lagt på våra hjärtan? Vi återkommer väldigt ofta till att vi är i en underlig tid. När väldigt mycket är osäkert, och det är ju sant. Vi vet inte så mycket om vad framtiden har med sig. Men i Guds rike är det en tid när allting är möjligt. Nästa vecka så firar vi vårt årsmöte. Vi står i början av ett nytt verksamhetsår. Och jag tror att vi kan få gå in i det året med det här perspektivet. Vi kan få gå in i det med bön till Gud, en förväntan om att han vill ge oss underbara saker. Om du önskar att se människor helade, om vi önskar att se människor upprättade, om vi längtar efter att få se trasiga familjer försonade, eller om vi längtar efter att få se människor lära känna Jesus och få döpa dem och välkomna dem här i vår gemenskap. Låt oss be om det då. Låt oss komma till honom som har sagt att riket är vårt. Han har satt premissen för våra böner. När han har sagt: var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket. Men vi måste komma ihåg en sak. Och det är att det är inte riskfritt att be på det här sättet. Det är inte alltid så att svaret blir det som vi förväntar oss. Därför att som Jesu lärjungar så är det ju faktiskt så att det är inte bara det att riket är givet till oss. Vi är faktiskt givna åt riket. Om vi ber om att människor ska bli helade, så kan Gud leda oss till att leva nära vår egen trasighet. Så att vi blir vittnen om honom i vars sår vi blir helade. Om vi ber att få se trasiga relationer blir försonade, så kan Gud leda oss till att bli medlare. Vi kanske måste bli tvungna att lära oss att förlåta. Och om vi ber att få se människor frälsta, om vi ber om att få döpa människor, ja, då får vi vara beredda på att Gud kanske väljer att göra oss till vittnen. Vi får vara beredda på att han kanske lägger i våra liv ansvaret för andra människor. Att vägleda, fostra och leda människor. De gåvorna vi ber om kan ibland innebära mycket mer än vi tror när vi ber. Och då måste vi komma ihåg att den som ger oss gåvorna är samma Gud som vet hur många hårstrån vi har på huvudet. Samma Gud som sörjer för oss. Som känner vårt bästa och omsluter oss, uppehåller oss. Den här undervisningen som Jesus ger i Lukas 12, den är utmanande på många sätt. Om man verkligen ser vad den innebär. Men den har också med sig en ljuvlig sanning. Den säger någonting som jag tror kan få slå an tonen både för våra böner och för vårt lärjungaskap i världen. Den säger oss att verklig rikedom är att inse att allt är vårt i Kristus, men att vi själva är hans. Det är liksom lärjungaskapets definition av rikedom. Allting är vårt i Kristus, men vi själva är hans. Och i det så tror jag att vi kan få gå in i ett nytt verksamhetsår och upptäcka skatter vi inte visste fanns, men också utmaningar som vi kanske inte var beredda på. Men vi gör det i sällskap med en Gud som har lovat oss stora saker, som har betalt priset för oss, öppnat dörren för oss och som sträcker sig in till vår församling idag och säger: "Var inte rädd, du lilla jord. Er fader har beslutat att ge er riket." Amen.